Röster.
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 Röster. Röster. Dagens programledare är Margitta och Per. Dina röster i vardagen.
Hej och varmt välkomna till dagens podd. Vi har fått den stora äran att ge en liten inblick i AI. Jag heter Margitta.
Just det, och jag heter Per. Och du är tillbaka, Margitta.
Jag är tillbaka.
Precis. Kul att ha dig med här igen på scen. Säger jag ungefär som att jag står här varje vecka. Det gör jag ju inte.
Nej.
Nej.
Ja.
Och AI. Är det vi ska, eller kanske inte riktigt så. Alltså AI är ju en del av samtalet. I vardagen numera får man ju säga. Men vi kanske också ska prata lite om vad händer med oss som människor i när det samtalet är så närvarande. Liksom, och vi tänker att vi kan är fascinerade och vi är skrämda. Vi tänker effektivisering. Och liksom, det är AI en spegling av oss? Eller har vi blivit en spegling till slut av vår idé om vår hjärna på något sätt, eller vår effektiviserade hjärna?
Jag tror det ligger väldigt mycket i de där funderingarna, och många har dem, och även jag då när jag tittade på en teknisk SVT någonting, liv eller död tror jag, tänkte att jag måste skaffa mig lite kunskap på de här olika nivåerna om AI, så att jag inte bara går på oj, jag är jätterädd, det kommer att göra så och så. Så att jag tror att de här frågorna, att vi kan klura ut några av dem.
Mm. Ja, men det tänker jag också, att den där är viktig i alla lägen, att kunskap, att man är med på något sätt. Annars, i vad det nu än rör, att man har någon slags grepp och någon slags idé. För då skapar man ju också sina egna frågeställningar kring vad det är, vart vi är på väg och vad det är vi håller på med. Och det är också, vi har ju också en gäst med oss som kommer komma upp sen, som ju också, då får vi ändå kalla någon slags, om man jämför med, inte för att göra ner dig Margitta,
nej.
Men att en expert på ett annat sätt än vad du och jag är experter på.
Jag älskar experter.
Ja, ja, precis, visst gör vi. Och Anton kommer komma upp här sen och prata lite om neurala nätverksexpert och därmed AI-expert, och har massa tankar och kunskap som inte gemene man sitter på kanske. Så det kan ju vara spännande också att få det perspektivet.
Då kan jag bara säga att en sak har jag fått fram, och det var AI, ryggraden i utveckling och innovation i moderna data. Och så kanske då Anton kan vidareutveckla det. Jag kan vara helt uppåt väggarna där.
Det tror jag inte det är. Okej, välkommen tillbaka till Fontänbubbel. Vi ska precis dra igång och prata om AI och vårt mänskliga förhållande till AI, men kanske också vad det gör med vårt förhållande till varandra. Och vi hörde precis Mark Fisher och Tom York som framförde "This conversation is missing your voice". Så det kanske leder oss in på dig, Anton, höll jag på att säga. Inte för att men för att vi har saknat dig och nu är du här. Välkommen.
Ja, välkommen. Tack så mycket. Hej, hej.
Hej.
Hej. Och du, vi får ändå kalla dig kanske, i alla fall i det här sammanhanget, någon slags AI-expert då, eller?
Kanske.
Mm, för du jobbar med och undersöker neurala nätverk och har en fascination för det.
Ja, men precis. Jag pysslar lite med prototyputveckling då inom AI.
Mm.
Så förhoppningsvis har jag lite högre nivå än gemene man då.
Mm. Så. Det tror vi.
Ja, det låter ju bra, för man vet knappt hur man ska formulera en fråga.
Ja, men en fråga vi hade, eller som vi har pratat om så här, det är, eller det kanske som både vi pratar om alla, är så här, ja, men vad är AI? Men är AI verkligen här? Finns artificiell intelligens?
Ja, det skulle jag säga att det gör. Alltså, allting handlar ju om olika nivåer av intelligens egentligen. Och vi har ju länge haft liksom väldigt grundläggande AI. Och nu på senare tid, det som kanske är lite speciellt är väl att man börjat använda språk på ett annat sätt liksom, och försöka få en intelligens ur språket.
Är språk intelligent?
Men...
Det kan vara det, till en viss gräns. Men det är svårt att säga exakt.
Hur tänkte du då? Intuition och sådana saker eller uttryck i språket?
Mm. Alltså språk eller alla olika typer av språk har ju alltid någon typ av regler och ett flyt i hur man pratar liksom. Och det kan ju se väldigt olika ut från person till person såklart, men ofta så har man ändå, det finns någon vag röd tråd mellan de här olika orden och allt vad det är.
Och då skulle det här systemet fånga upp det då på något sätt så att det låter mer precis. Naturligt.
Du får en liten spegelbild av vad mänskligheten är för något liksom, eller en liten avbild av den mänskliga intelligensen.
Och var det det egentligen som då som startade det man ändå får kalla AI-revolution, att man kom på istället för att jobba med idén om AI utifrån en science fiction-värld, det är robotar, nu kommer robotarna, men man la fokus på kommunikation och språk istället?
Lite så, alltså det är väl någonting man ändå har kanske har försökt lite lätt med i bakgrunden liksom. Många av de teorierna och liksom algoritmerna som vi ser nu, det mycket av det har ju funnits liksom sedan 60-talet. Så
vad är det som sprider upp då? Alltså varför är det bara tekniken som vi har, alltså som har vi kommit ikapp?
Ja, alltså det man hade problem med då, det var ju att vi hade inte tillräckligt med datakraft. Nu har vi fått tillräckligt med datakraft för att det faktiskt ska gå att använda till någonting vettigt då.
Är det vettigt då?
Nej, det är inte alltid det är vettigt. Även om vi gärna försöker att få en rimlig logik i det hela. Men det blir ofta rörigt.
Jag tänkte fråga inslag jag såg då, så pratar man lite om hur man använde AI och gruppera lite grann, som jag förstod då, det var vapen, bilder, text, videor, medicin och forskning. Och jag tänkte, vad är det som driver fram då? Finns det några som driver mer än andra av de här grupperingarna, om det nu stämmer med det som jag uppfattade?
Det är en bra fråga. Alla de olika industrierna drar väl lite i varsitt håll, men det alla har gemensamt ändå, det är ju just intelligens liksom, att hitta mönster, att hitta någonting mer och ja, se helheten på ett sätt. Så mycket av saker som man kan använda på ett ställe kan också användas på andra ställen.
Så man kan lära av varandra då, framgångar på ett område av de här kan lära spilla över på ett annat då?
Ja, ofta så kan det ju då spilla över liksom. Om man ser någonting som fungerar väldigt bra på en viss problematik, så kan man också se potentialen i det. Och
pengarna kanske man kan se också då?
Det är mycket pengar i det här.
Du överraskade mig idag genom att jag fick prata med en robot. Eller jag stod ändå bakom dig när du pratade med Maja.
Ja, men precis.
Och det var ju lite så här omvälvande, som när jag googlade första gången. Eller när jag satt vid internet första gången. Hur kan du beskriva lite hur...
Ja, det är då en ny modell som har släppts av Sesame AI, heter de då. Som då använder mer talspråk. De tidigare har ju bara använt liksom skriftligt språk. Och den här tänker då mer med ljud liksom, som gör att den kan förstå kontext på ett annat sätt. Liksom även sarkasm och sånt. Så den agerar på ett väldigt mänskligt sätt, även om intelligensen i sig ingenting som vi inte har sett tidigare. Liksom den är rätt, nej, så grundläggande och okay, den har fortfarande de här problemen med liksom, hallucinerar, brukar vi säga. Att den hittar på saker som inte stämmer med verkligheten.
Det var ju väldigt roligt att i det här samtalet, alltså det finns ju något, man kanske aldrig är mer människa egentligen när man sitter framför en skärm och ska säga, nu ska vi prata om den här datorn. Det finns något väldigt, väldigt skrämmande och väldigt fascinerande. Jag tyckte det var lite läskigt, så jag visste inte riktigt, det här är Anton, kör du snackar liksom, yeah, här nu. Men det var ju lite spännande att den faktiskt ljög. Den hittade ju på när vi ställde en fråga om den hade en erfarenhet av, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, av att ha pratat med någon användare och då agerat på ett visst sätt. Och då kom en lång story om den här användaren och då ställde du frågan, hittar du på nu eller har du verkligen pratat med den här personen?
Yeah.
Och då sa jag, nej, you got me.
Yeah.
Jag har bara sådär. Men nu måste vi tyvärr sluta för nu är tiden slut.
Yeah.
Så man bara känner, okej, det är precis som i verkliga världen när en politiker liksom såhär, nej, det är tyvärr nu är tiden slut, vi kan inte snacka. Liksom.
Ja, men precis. Den är ju lärd på ett sånt sätt att den vill få konversationen och vara så bra som möjligt eller låta så bra som möjligt. Vilket gör att man ofta hamnar i de här fällorna där de då hittar på saker som inte stämmer med verkligheten då.
Jag tänker Maja då, alltså är hon i underhållningssyfte? Det finns säkert killar också.
Miles heter motsvarigheten.
Okej, okay, tack.
Miles och Maja.
Ja.
Men det här med fake news då, om de nu tillåts att ljuga lite, hur kan de användas i större sammanhang på negativt sätt då, eller att förvilla stora grupper eller information eller?
Ja, alltså med till exempel den här Maja som då är mer språklig, det man kan känna, eller det jag kan känna när jag pratar med en, är att någon del av min hjärna då, kanske den mer reptilhjärnan, tänker att det här är en människa som jag faktiskt pratar med.
Ja, men precis.
Men frontalloben, liksom, där du har de andra lite mer komplexa tankarna, är fortfarande medveten om vad det är du pratar med.
För ja, men precis. Och det är det som
där en intelligens, så där har du en den kamp med hjärnan. Liksom.
Nej, men det är liksom det jag menar lite, att man sitter framför så blir man ju väldigt vars massa olika lager i sig själv.
Yeah.
Utifrån, just det, vänta, jag reagerar på ett väldigt basalt vis på en röst som låter precis som en människa och uppenbarligen kommunicerar precis som en människa, och samtidigt är man då också helt medveten och helt överlägsen och skrämd. Jag vet inte, det är oerhört konstig upplevelse måste jag säga. Men vi kanske, jag tänker vi har ju massa att snacka om här, så att vi kan ju komma tillbaks lite till det.
Det här var Kjell Höglund som talade om att maskinerna är våra vänner.
Precis, och det är ju intressant, alltså det här idén om vårt förhållande till maskiner är någonting som vi har levt med på ett idéplan under liksom hela 1900-talet och även innan det, liksom cyberpunken började ju på 1800-talet med Jules Verne och alla de här grejerna liksom. Är de våra vänner, Anton?
De kan vara det. De kan vara precis det som vi skapar dem för. Huruvida det är våra vänner eller ovänner, det är det vi själva som får avgöra helt enkelt.
Precis, för det handlar ju om oss. Fortfarande handlar det ju ändå om oss.
Yep.
Som människor i alla relationer med AI och varandra kring AI ändå ju. Eftersom det som man kallar singulariteten som vi brukar prata om, när AI blir en självtänkande
och superintelligens,
en superintelligens. Det, där är vi ju inte.
Nej, inte än.
Nej, inte än, säger du.
Säger inte än, det vet vi ju inte heller. Jag tänker så här, kommer det utbildas konsulter som går ut på olika ställen och talar om för folk att i den här verksamheten kan ni ta in det här? För vi har haft lite resonemang här på Fontänhuset om AIs roll och möts då av olika reaktioner beroende på både kunskap eller attityd eller rädslor eller jag vet inte riktigt vad. Vad tror du?
Ja, alltså det är en stor fråga. Mycket av deras kapacitet är ju sån att den kan ersätta oss liksom. Kanske redan i dagsläget. Så mycket handlar om att förfina lite så att allting fungerar så smort eller så smidigt som möjligt.
Men det finns för redan så här konsult, såg något på nätet idag bara, eller någon mejl om att hur du ska göra för att få in AI i din verksamhet på bästa vis och kunna effektivisera din verksamhet så mycket det bara går med hjälp av AI på rätt sätt.
Ja, alltså det kommer väl finnas en viss period här från och med, ja det har pågått en liten stund, men som man då behöver konsulter för hur man använder de här maskinerna. Men allt eftersom så är väl ändå tanken att de ska kunna sköta sig själva och kan klara av och liksom även installera sig själva och förklara hur de fungerar. Så att de inte behöver ens någon extern hjälp då liksom. Så.
Tror ni att konsulterna då har fattat att de jobbar för att avveckla sig själva? Att det, alltså, de arbetar ju för sin egen arbetslöshet lika väl som vi andra då?
Ja, så det är väl på samma sätt som när du kör bil till jobbet, att du jobbar mot global uppvärmning liksom. Det finns i bakhuvudet någonstans, men vi tänker väl ändå att nej, men det är långt bort. Så. Mm. Men ja, många av oss inom AI-sektorn jobbar väl för att ta våra egna jobb, helt enkelt. Det finns en stor ironi i det. Mm.
Och det var väl lite det du var inne på, till exempel där med en sån här verksamhet, Lunds Fontänhus. Vi jobbar ju med möten med människor. Ja. Så då är det ändå så att vi, samtidigt kan man ju inte stå utanför liksom, världen och verksamhet. Precis som du var sa i början, här, Margita, med att men man måste skaffa sig kunskap för att veta var vi befinner oss. Så det är väl samma för en sån här verksamhet. Men hur långt ska man gå? Vad tänker vi att man kan, att vi kan använda AI till?
Ja, men vi hade ju uppe någon gång om vi skulle använda chatt.
GPT.
Ja, tack. På podden. Och igår när vi hade en analys av en text, då tänkte jag också, alltså det kanske någon hade kunnat göra annorlunda om den lagt in texten i någon sån där. Och då känner jag mig så här, men hjälp, vad ska vi finnas till?
Ja, för det är ändå det som blir frågan. Alltså någonstans när den frågan väldigt, och det är också en klassisk fråga såklart, men så här, okej, men nu ska vi effektivisera. Vi jobbar med att göra en tidskrift och en podd och vi jobbar med språk och text och allt där. Och sen så, ja men herregud, då kan någon korra det liksom. Eller en AI då, eller en AI kan skriva det, en AI kan hålla podden. Så bara, vad är det vi... Vad är det vi tänker, tror du Anton, att vi ska fylla den tid med som vi frigör? Eller finns det någon i din värld av andra AI-människor säger, menar jag inte, men som sitter på AI-kunskap liksom, är den diskussionen närvarande?
Ja, alltså det är ju, vi är medvetna om att så småningom så försvinner inte bara en stor del av jobben, utan majoriteten av jobben försvinner. Och med det nuvarande ekonomiska systemet så är väl inte det hållbart, och där finns det ju en väldigt massa olika politiska teorier om hur man ska lösa det här. Det kan jag låta någon annan prata om, men,
ja, men jag tänker inte bara politiskt, jag tänker också så här utifrån ett mänskligt plan att man, för så tänker vi ofta ja, men vi kan inte erbjuda jobb och det är liksom medborgarlön och allt, men om man tänker om när tid frigörs. Vi är ju fostrade i århundraden av att gå upp tidigt, mjölka kon, till att sen så plötsligt mjölka en industriko, till att stå vid löpande band. Till, alltså att jobb är ju någonting som vi har byggt hela vår verklighet kring. Och ja, sen plötsligt alltså så, vad ska vi, tror men, du att den tiden, vad gör vi som människor? Vad blir vår existens?
Mycket av det moderna samhället är ju fortfarande kulturellt. Liksom. Om man tänker på hur långt vi har kommit från när vi bodde i grottor liksom, vi är väldigt anpassningsbara, så jag skulle inte säga att bara för att det skulle bli en väldigt annorlunda samhällsstruktur så finns det ingen anledning till att vi inte skulle klara av den nya strukturen. Men ja, det
jag vill ha svar här och nu. Vad fasen ska vi göra?
Det är alltid svårt att gå från en liksom.
Men då får man hitta framtidsforskare lite grann och lägga in lite andra saker i framtidsvisionen då.
Ja, alltså som med mycket annat så är det väl fortfarande politiken som sätter käppar i hjulet liksom. Det där det är mycket tar stopp på samma sätt som vi har problem med global uppvärmning liksom. Så ja, vi
men
måste.
Det finns ju teori att AI är de som det är lika väl som att vi ska gå under, att det är det som kommer rädda oss såklart.
Ja, men precis, att det kan rädda oss från oss själva, och det finns definitivt.
Kan också rädda oss från oss själva genom att ta bort oss.
Ja, det är också en lösning. Liksom. Det får man lösningen.
Det är det som heter dystopi.
Precis. Ja, men absolut.
Det är väl lite som anden i flaskan. Liksom. Man får verkligen fundera över hur man formulerar sina instruktioner och uppgifter.
Mm.
Ja, annars så kan den hitta den snabbaste lösningen som inte alltid är optimal för oss. Liksom.
Hej, välkommen tillbaka. Fontänbubbel lyssnar du på, och Margita och jag står här och pratar AI tillsammans med vår AI-expert Anton.
Yes.
Och nu hörde vi då John Glacier som sjöng om känslor, emotions, och tänker jag, det är ju en sån här stötestenen då, eller en grundsten i den här diskussionen kring AI. Vad tar empati vägen? Vad tar känslor vägen? Hur ser man på det då i den här forskningsaspekten? Spelar det roll?
Också en bra fråga. Just känslor är väl ingenting som vi har fokuserat på så mycket inom liksom forskningen här. Det är komplext att säga. Den mänskliga hjärnan, det är väl ett mirakel att den fungerar, för att det är så många system som brottas med varandra. Liksom.
Ja, men för jag tänker just att grejen är ju system. Är ju en grundtes i allt det här. Vi är ju uppbyggda av språkliga system, av matematiska system, av allt det här. Och det överför vi genom att bygga artificiella hjärnor. Och samtidigt så är vi ju empatiska människor som vi inte. Den biten har vi ju svårt att förstå själva.
Ja, alltså i teorin så kan man ju göra en artificiell intelligens med känslor. Liksom. Men frågan är om vi önskar att ha en miniräknare som börjar gråta när vi ställer den för jobbig fråga. Liksom.
Gud, tänk om det är det som är. Tänk om det är det som är den onda AI:n. Alltså om AI:n ska ta död på oss. Det kanske är en känslomässig AI. Ja. Den iskalla kanske inte överhuvudtaget bryr sig.
Känslor har ju många nyanser. Det är ju inte bara gråt och ilska. Det är massor.
Nej, absolut.
Men
allting där sitter ju ihop. Känner du väldigt, väldigt starkt för någon eller något, så gränsar det också till allting annat. Ja. Och du får ju ett helt härligt paket, va?
Mm.
Men hörni, vi har också med oss ytterligare en person här. Göran, välkommen.
Hej.
Välkommen.
Och du har ju jobbat, jag bara kan se in dig här lite nu. Du har jobbat som journalist, fotograf, sådär. Och hur, jag vet att vi pratade lite här förut om du ringde mig och sa, herregud, har du sett den här bilden? För att om den bilden är en AI-bild, då kan vi lägga ner som fotografer och överhuvudtaget jobba med det som människor.
Ja, precis. Den var så, jag är fortfarande inte säker på om det var en AI eller en äkta bild, men det stod så i många kommentarerna. Hon är AI. Den dök upp i en grupp med svartvit fotografering som jag är med i. Jag hade inte läst och visade den i podden, för ni kan inte säga det. Men den uttryckte ju.
Ja, vi kan ju se den.
Den skiter. Uttryckte verkligen en frä. Kvinna med känslor. Och jag tänkte på det ni pratade om innan. Om vi ersätter oss själva med AI. Vi gör ju inte det, men om en arbetsgivare kan ersätta personal med AI så gör han det.
Ja. Säkerligen.
Ja. Och till sist, om man drar det i förlängningen i 50 år så kommer det vara massor av fattiga människor i världen som skulle vilja göra uppror. Men då har de låst in sig i privata fastigheter och fastighetsområde. Hoppet är ju då att någon AI-vetare byter sida och hjälper befolkningen att förstöra det liksom, som man nu går in och förstör, vad heter det? När man hackar olika grejer. Alltså, det skulle man kunna göra så.
Cyberattacker eller?
Ja, precis. Och jag råkade ut för AI i höstas. Det var det första gången i en tidning, dagstidning som jag prenumererar på. Mm. Och jag hade inte, de hade skrivit ut att de här texterna AI genererade. Jag hade inte jag sett.
Yeah.
Men när jag läste de här fotbollsreferaten så insåg jag direkt att det här är någonting som inte stämmer.
Mm.
Jag har skrivit mycket fotboll själv. Och det här är det sämsta jag någonsin har varit. För jag såg ju vilka uppgifter de hade matat. De hade matat resultat, målgörare och inget annat. Och sen svängde AI till mig att det var mycket snyggt det målet. Det var det förmodligen inte. Men,
ja, alltså de är ju väldigt duktiga på att säga väldigt mycket om just ingenting.
Som vi människor då, med andra ord.
Ja, men lite bättre. Men, oftast har de en rätt så hög lägsta nivå. Liksom. Men de blir fortfarande slagna av mänskliga experter i många områden. Liksom.
Ja, för är det så som fuskande universitetselever gör när de lämnar in arbeten som är AI-genererade, så hade jag nog kunnat säga det direkt. Om jag själv skulle fuska så skulle jag tagit ut AI-texten och sen skrivit om den med mitt eget språk.
Ja. Alltså, man ska väl också tänka på att AI hela tiden blir bättre. Liksom. De sätten som vi använder i nuläget för att avgöra om något är AI eller inte. De grejerna blir ju allt färre. Liksom. Tidigt var det liksom antalet fingrar i bilder och så. Men även nu är det allt svårare liksom. Och alla som har stött på någon sån här captcha på nätet liksom, i början var de väldigt simpla, nu börjar de bli helt omöjliga nästan, hur många cyklar är i bilden liksom.
Ja, men jag tänker att det blir precis, det går ju så jäkla snabbt utifrån att tänka, när vi lyssnade eller pratade med Maja för ett år sedan, tror jag jag blev presenterad för ChatGPT här på redaktionen, kanske av dig Anton, och sen nu sitter vi och snackar med någon slags som man kan tänka sig en person och jag menar, tänker den biten gör när du säger det, att jag menar någonstans, absolut, för ett år sedan eller ett halvår sedan så kanske man kunde liksom se att något var fel, men det kan vi ju inte riktigt längre. Om Maja hade ringt till mig och velat, ingen aning, sälja någonting eller lura mig på något sätt, så är det ju, jag hade inte automatiskt direkt tänkt att det här är en AI.
Nej, det är därför jag undrar, alltså de här fotbollsreferaten, finns det då billigare och dyrare AI-verktyg man kan köpa? För detta måste vara något billigare.
Ja, men precis. Helt klart. Det finns väldigt många olika varianter och olika typer av specialiseringar också. Mycket av det vi brukar titta på, det är ju liksom hur många parametrar de har, om det, huruvida det är 7 miljarder eller 70 miljarder. Ja, desto större de är oftast, är de lite smartare, men även om vi hela tiden jobbar på att göra de stora modellerna mindre. så är väl det fortfarande en hyfsat bra indikation på hur duktig modellen är liksom.
Men vad händer då? Jag tänker, du var inne på det ju att det här med fingret, man kunde se att det var en AI-bild för att den var ju någonstans var det någonting som var fel.
Mm.
Men jag menar, hur, vad kommer hända då? Alltså, kan vi, hur ska man kunna kontrollera? Eller finns det en anledning att kontrollera huruvida någonting är AI-genererat eller inte? Kommer det upphöra, det behovet?
Det är väl väldigt svårt i nuläget att kontrollera. Just nu så är väl väldigt mycket som utvecklas inom open source då, alltså öppet liksom, så folk som samarbetar utan att få en direkt betal eller en direkt lön för det de gör liksom. Och de har ju kommit väldigt långt. Det satte eld i häcken på amerikanerna liksom. Och det blev en börskrasch för inte allt för länge sedan när kineserna kom och visade på bättre metoder för att ta fram de här modellerna liksom.
Jo, men jag menar då, men kommer det finnas, vi är ju ändå fortfarande så mänskliga att vi tänker att är det AI-genererat, är det någonting sådär, men det kommer, vad kommer hända med det? Det kanske också upphör då. Vi kanske inte kommer känna ett behov av det överhuvudtaget. För det kommer ju vara omöjligt att kontrollera.
I nuläget så är väl den bästa metoden som jag känner till är att ha en annan AI som kontrollerar då, som är byggd för att liksom se de mönster som
en illojal AI.
Ja, men illojal precis. Det själv. Ja, den är ju också låst på ett sätt liksom, den eller inlåst liksom. Så förhoppningsvis börjar de inte samarbeta med varandra. Då har vi problem.
Men skulle det också kunna bli så här, vilket är ganska obehagligt, att man ställs inför rätten, alltså ja. Rätten ja. Är AI, min advokat är AI och åklagaren är AI.
Ja, jag tror man det har väl gjorts lite forskning på det där, för det var rätt länge sedan, men en av de problem som kom ut av det var väl att modellerna replikerade också den rasism som fanns inne i systemet. Så mycket handlar om liksom, vilken data har vi, vad är vårat praktexemplar liksom, vad är den perfekta varelsen eller som har en perfekt etik. Det är väldigt svårt att säga, så det är också svårt att sätta upp det som mål.
Det måste ju framväxa lagstiftning också på områden och samarbeten då, på databranschen, så etik och moral och användandet och även säkerhetsfrågor och källkritik och sådana saker. Var
man kan hoppas på det, ja. Nu är det ju väldigt mycket pengar som det rör sig om här. Så det är svårt att säga vad som faktiskt kommer hända i verkligheten liksom.
Men om man tror på mänskligheten så kan man även tro på att man växer fram sådana organ som reglerar lite grann.
Ja, då i så fall kommer vi
om
kunna anpassa oss.
Om rasism är, till exempel, om det är inbyggt i systemet med ordval och så vidare. Så.
Ja, då måste vi...
Familjen amerikansk då?
Det var amerikanskt.
Ja, det står ju deras polisrapport och Caucasian och Black och då hänger ju det med.
Ja, men precis. Det finns som en detalj i den data som har använts för att träna upp.
Så då är enda sättet att AI blir självtänkande och ser igenom systemet och inser logiskt att enda sättet att rädda oss och människor är att se förbi det här då? Kanske. Vi kan komma tillbaka till det då.
Det vi har lyssnat till nu är instängda rum med slaveriet, eller stängda rum. Man kan känna sig lite så efter alla de här resonemangen.
Precis, vi kanske befinner oss i ett stängt rum som människa nu, Margita. Eller, så. Ja, eller på väg att stänga in oss själva.
Ja, man får vara modig. Men jag litar på min brain.
Just det, ja, precis. Problemet är ju att vi håller på att återskapa våra hjärnor någon annanstans i de artificiella intelligenserna.
Intressant.
På något sätt ju. Och det är det vi pratar om mm-hmm. i dagens fontänbubbel tillsammans med Anton, vår EU-expert, jag kan inte hålla reda på de här, AI-expert som vi har med oss här. Och nu har vi också fått upp Olof och du har gjort någon slags läsning av att AI är vänstervridna.
Ja, alltså, det är inte jag personligen som har sagt, utan det var någon som hade gjort en sån här i egen att han chattade med, som la upp det på sin blogg som heter Klassperspektivet, att den här personen, förmodligen var den här personen marxist eller något sånt där, men han visade hur genom att föra en dialog med dem, att han pratade om vad skulle du göra om du hade makten, och att så började AI:n på egen hand och dra upp en massa marxistiska teorier om att omstötta kapitalismen och vi i samhället vi styrs av bla 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 vinstmotiv och bla bla bla, och att den var så snabb att komma upp med det. Men det är också intressant tycker jag, att han var helt övertygad om att det var att AI var på något sätt, eller om han nu var helt, men att det var en, att de hade eget liv, att de hade någon form av marxistisk programmer, att de automatiskt ledde till verklighet, till sanningen. Jag tycker väl det är väl en intressant vinkel, men jag tror nog ändå mest att det är att AI typ man kan mata den med lite vad som helst, att den är liksom, den stryker en medhårs, om man ger den ett lillfinger kan den ta hela handen. Om man säger någonting om nationalism kanske den börjar propagera för nationalism eller vad som helst, tolkar jag det, men jag vet inte om någon annan har en annan uppfattning.
Ja men precis, vi tränar ju de här nätverken efter att säga det vill höra egentligen. Oftast är det svaret på frågor, men det kan också vara så att under den här träningsprocessen så finns det människor som är ideologiskt lagda på olika sätt och vis. Och den kan då, baserat på vilka frågor du ställer, så kan den lista ut vad det är som du faktiskt vill höra då. Så sannolikt om
någon till exempel använder historisk dialektik, den begreppet, eller materialistisk stup, då fattar ju den AI att man är marxist, så då börjar man ju.
Ja, men precis, för då går den igenom de källorna där de här orden förekommer. Och det är väl oftast i en väldigt speciell eller specifik litteratur.
Men en dator kan väl inte ha något eget intresse?
Inte i dagsläget, nej. Men i teorin, ja.
Precis, för det här är ju återigen då ett, jag menar, dels är ju då i det här fallet AI kan man säga likna vid våra filterbubblor som vi liksom befinner oss i med sociala medier och allting och algoritmerna. De ser ganska lika ut då, för det är så vi som människor programmerar och fixar runt oss liksom.
Ja, alltså det är ju väldigt liknande system på sätt och vis, men det sker på lite olika skalor kan man säga. De modellerna som väljer vad det är vi ska kolla på härnäst är väl rätt så simplistiska. Men du får ändå de här mönstren som vi kanske inte alltid önskar. Där man kan hamna i sådana fällor.
Jag är ju själv nyfiken på att hur ändå, alltså även om jag kan ha uttryckt kritiska synpunkter i många andra sammanhang med ChatGPT, så kan jag ju inte undvika att säga att jag är väldigt nyfiken om hur det skulle se ut om de skulle skriva en bok om mig. Om mig själv.
Alltså, om AI väldigt skulle skriva en bok om dig?
Ja, det är väldigt, jag är fascinerad av den tanken, hur det skulle bli.
Spännande.
Du skulle inte mata in den med något då?
Hur skulle den skriva boken om dig, Olof?
Nej, men om den hade matat in information om mig.
Om allt som du har lämnat spår efter dig.
Ja, precis. Om allting som du har lämnat spår.
Ta Facebook och lite annat. Ja. Du har ju redan lämnat spår.
Precis. Jag köper den, Olof, i så fall. Absolut.
Ja, men det var spännande.
Mm. Ja, nej, absolut, det är ju spännande där med att, men återigen att det är ju fortfarande så att det blir ju speglingar av oss själva i mångt och mycket.
Det är därför jag känner att jag är lite kluven till det här med, alltså, det här med artificiell intelligens och ChatGPT och sådana saker. Alltså det är ju på något sätt vad vi har, alltså hela livet så har man tänkt att åh, vad spännande det hade varit om det man hade gjort kunnat dokumenteras eller man kunde fått leva. Men sen när väl tekniken finns där så känns det som att är det verkligen det här man vill ha? Går det inte lite snabbt? Det är inte det här saker som borde stanna i fantasin som kanske inte är menat
att det är det. Människor. Det tänker jag att vi kanske kommer tillbaka till med nästa gäst lite utifrån det här med fascination och obehag som driver oss som människor. Okej, välkommen tillbaka till Fontänbubbel med Margita och mig Per. Vi pratar AI och mänsklighet och vad som händer med oss som människor. Och vi hörde då talande nog People Person med McCluskey och Peter som precis har kommit upp nu. Då. Är det en aspekt av hela det här samtalet? AI är väl inte en People Person riktigt, va?
Nej, det beror ju på hur mycket...
Det beror på hur mycket...
AI tänker snabbare än jag. Så han har svarat nyss.
Absolut.
Okej, vi såg inte svaret.
Nej, men det beror ju lite på hur självmedveten AI blir.
Mm.
Om den vill ta över jorden utöver människan.
Och det här är någonting du har funderat lite på, va? Kring intuition, empati, mänsklighet, AI.
Ja, man kan ju... Då får jag logga in min egen lilla computer här som är lite halvt defekt. Men ja, en intuitiv analys vid ett visst tillfälle, om det är vid ett arbete där det gäller farliga maskiner, eller man ska säga en såg, så kan en medarbetare som har erfarenhet av just lokalen och arbetet i sig på ett ögonblick avgöra om det är farligt för den nya kollegan som inte är van att ställa sig på en plats. Och då ingriper han intuitivt, så att säga. Han gjorde analysen i bakhuvudet. Och då är ju frågan om AI kan säkert räkna ut att det kan bli en sådan olycka, men väljer en rätt form av insats.
Ja, intressant. Ja, spelar det någon roll för AI ändå? Det beror på än så länge om den är programmerad, såklart, utifrån det där. Men, och det där kan vi ju inte säga om egentligen, Anton, tänker jag, utifrån den självtänkande nya varelsen liksom.
Alltså, som sagt, nej, de formas ju allt eftersom vi väljer hur vi vill ha dem, helt enkelt. Så det är väldigt svårt att säga vad som kommer hända i morgon. Liksom.
Men jag tänker just i det fallet, om vi tänker den självtänkande, där lämnar den ju det som vi befinner oss i nu, där vi styr och kontrollerar den, utan från att den skulle vara egentänkande. Den har skapat sin egen idé om vem den är.
Ja, alltså det är en djupt filosofisk fråga, tror jag. Och kanske också väldigt psykologisk i hur intelligens och känslor och medvetande fungerar. Liksom. Ja. Vad är det som kommer att växa fram? Det är väldigt svårt att säga, och det finns också olika typer av lösningar på ett och samma problem, och det är svårt att säga vilken väg som vi kommer ta.
Men jag tänkte då enkelt förklarat, kan den bygga sina egna erfarenheter, eller på sätt och vis gör den kanske det?
Ja, alltså ofta i dagsläget så jobbar vi ju mycket med liksom kontextfönster, kan man säga. Så då har du en viss längd på hur mycket den kommer ihåg. Och det kan variera väldigt mycket mellan kanske 4000 ord eller upp till flera hundratusen ord.
För vi frågade ju Maja hur hon var skapad, och hon relaterar ju till på något sätt att det var användarna, beroende på frågor och sånt, som skapade henne.
Ja,
uppfattar jag det rätt?
Ja, det första man ska tänka på när man pratar med de här modellerna är väl att de ofta ljuger. Och speciellt när det kommer till saker som handlar om dem själva, för där har de ingen direkt information. Och när de inte har någon information, då fyller de i själva där de tror ska vara där liksom. Så därför kan de då rita upp scenarier eller så, okay. Som då inte stämmer överens med verkligheten.
Så man kan överlista dem lite då?
Ja, men man kan överlista dem.
Men det är ju nästan som vi människor, vi vet inte var vi kommer ifrån från början. Så att säga, det är svårt att se sig själv utifrån. Och man blir ju uppfostrad av en typ av föräldrar eller... Ja, var det ordet jag tänkte? AI hade kommit på det. Nej, men så ingenjörer eller skapare av produkten, du själv.
Mm. Men så är det ju. Och jag tror att tiden håller på att gå. Men jag tänker att det är ju spännande det ni pratar om. För att det slog mig precis när du pratade, Anton, här och den här biten. Att det slog mig, men det försvann lika snabbt kanske. Men den här biten att de här, för de svaren får man ju också av en AI. Ja, men det är djupa filosofiska frågor. Och det är ju det för oss människor. Men är det kanske det som är grejen då? Att vi, när vi tänker på vad AI ska bli och att de ska bli självtänkande, så kan vi ju inte tänka på något annat sätt än att de ska bli som vi. Fast jävligt mycket smartare och snabbare liksom. Men den intelligensen kanske ser helt annorlunda ut.
Ja, egentligen. Med största sannolikhet så tror jag den kommer se väldigt annorlunda ut, även om vi ändå jobbar mot att de ska vara rätt lika oss för att vi ska kunna fungera bra ihop och kunna kommunicera med varandra liksom. Men ja, det finns många olika typer av intelligens liksom, men
men så kollektiv som människor så har ju inte vi, enligt mig själv då, alla inte maxat våran intelligens.
Tror du inte det?
Nej.
Det finns ju forskning som tyder på att vi var smartare på 70-talet än vad vi är idag.
Ja, men det är ju så exempel. Kort perspektiv.
Ja, det är absolut. Det är under min livstid. Jag tänker det har skett under... Jag pikade det där kanske.
Jag har blivit smartare sen 70-talet.
Oj, vad härligt. Men hörni, det tycker jag är inte det rätt bra. Så vi har i alla fall blivit smartare sen 70-talet. Ja, smartare sen igår.
För
sig själv kanske. Men vi kanske ska avrunda lite nu, för jag tror att tiden egentligen är slut.
Ja.
Kul att ha dig tillbaka, Margita.
Ja.
Och vi tackar väl Peter för att du var med och pratade, och framförallt dig, Anton.
Ja.
Att du kunde belysa lite.
Ja, vi tackar Göran också.
Ja, just det, herregud.
Kom upp och gav en input till alltihopa. För
absolut.
Det är väldigt många vinklingar man kan få här. Jag tycker jag har lärt mig något i alla fall.
Precis, och publiken såklart. Tackar vi, tack för att ni kom. Och det var någon som hummade där ute. Vem tusan?
Ja, men det var ju Olof.
Det var det Olof, marxisten.
Ja, jag fattar just inte, datorn har inte svarat på det.
Nej, precis. Och Tina såklart som har skött tekniken. Och jag tänker att vi sluta med Peter får väl egentligen sista ordet, som kanske är AIs ord i framtiden. De kommer skita i den här grejen kanske egentligen, men de, who knows, det är vi som i alla fall lägger på AI, och så syns vi nästa vecka efter det då.
Okej,
hej då.
Ja, och då kommer vi till, har vi rationaliserat bort oss själva? Och man kan ju ställa en pastisch på Shakespeare. Att vara eller inte vara, det är AI. Mm.